En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet så ska vi ta en närmare titt på fallet i Eskilstuna där en dödsskjutning utanför en fritidsgård 2018 till slut blev ett kallt fall, men där revolutionerande ny DNA-teknik gjort att mordet nu kunnat lösas. Förra veckan, i mars 2025, kom hovrättsdomen där den huvudmisstänkta mannen efter drygt 6 år fälldes för mord. Och så ska det också handla om de så kallade dödslisterna som cirkulerar på nätet och där en ny sån nyligen dök upp i Södertälje. Det här är Aftonbladet Krim, jag heter Stefan Sundberg. Men vi ska börja i Eskilstuna och den lokala fritidsgården i stadsdelen Nyfors. Vi bläddrar tillbaka i almanackan till kvällen den 21 november 2018.
Vi fick in ett larm om en skottlossning. 19.24 tiden var det.
Det här är Jakob Irak, inspektör på Eskilstuna polisen.
Man skickade ju dit såklart de flesta bilar som var i tjänst och man kunde ganska snabbt konstatera att en person hade blivit skjuten. Och det var ganska många människor som bevittnade det här. Det var många som var på väg till affären kanske, vissa som var på väg därifrån och inte minst de här ungdomarna som befann sig ute utanför fritidsgården.
Det var mycket folk på plats vid händelsen och när polisen kommer dit är stämningen chockartad bland de många som bevittnat skjutningen.
Det var ju kaos helt enkelt på brottsplatsen. Det var jättemånga som försökte lämna platsen, sprang från platsen och vissa var kvar. Vissa försökte hjälpa offret eftersom det var hans kompisar så att säga som befann sig på platsen också. Det fanns någon form av frustration kan man säga över att det tog tid för ambulanspersonal att anlända till platsen. Nu menar jag inte att det var så, men det kan alltid upplevas att det tar längre tid än vad det gör egentligen i sådana situationer.
Offret var en 22-årig man som var på besök på fritidsgården med några kompisar. Han skadades svårt och fördes till sjukhuset där han senare avled.
Offret och den misstänkte var inte främmande för varandra. De hade till och med umgåtts tidigare, men av någon okänd anledning så uppstår det någon form av osämja mellan de två. Och om man läser utredningen också kan man dra slutsatsen om att just den osämjan som kanske är grunden till själva mordet på offret. Och området brottet sker på visste man som polis, eller man hade information om att det var ett område som två andra större områden här i Eskilstuna visade intresse för bland annat narkotikaförsäljning. Så vi tror att det kan handla om den typen av motivbild så att säga.
Utifrån vittnesuppgifter fick polisen ett signalement på gärningsmannen samt en förmodad flyktväg och inledde direkt en sökinsats där man följde den väg som förövaren sannolikt använt när han rusat från fritidsgården efter skjutningen. Med hjälp av polishund hittade man spår som kommer bli av stor vikt för utredningen.
Inte så långt från brottsplatsen, cirka 400 meter bort, så markerar den här polishunden på en sopkorg. Mm. Och när man tittar närmare på den här sopkorgen i en park som kallas för Västermarksparken i Nyfors, så kunde man säkra ett vapen som senare visade sig vara mordvapnet som hade använts vid det här aktuella brottet. Och inte så långt ifrån från den platsen heller så lyckades även polishunden markera på ett par buskage som låg längs med vägen, och där kunde man hitta ett par handskar. Både vapnet och handskarna hade använts vid det här mordet.
Och redan vid den här tiden, 2018, när mordet begås, finns en huvudmisstänkt.
Namnet på den misstänkte kom in i utredningen väldigt tidigt. Jag har svårt att säga exakt tid, men jag tror att det kommer redan senare under samma kväll i alla fall. Vem eventuellt det var som genomförde mordet, så att säga. Men inte mer än ett namn kanske initialt.
För det häktades ingen vid den här tidpunkten?
Nej.
Nej, för trots att man har en huvudmisstänkt, man hittar vapnet och handskar som används vid mordet, och trots att det fanns flera vittnen på platsen, så lyckas man inte säkra tillräcklig bevisning för att kunna häkta en gärningsman. Inga vittnen vill träda fram och ge något specifikt namn på vem de har sett på platsen, och den DNA-testning man gör på fynden från brottsplatsen ger inga tillfredsställande resultat. Och trots stora insatser från polisen så går tiden. Och till slut behöver Jakob Irak och hans kollegor acceptera det faktum att trots att de har gjort allt de känner att de har kunnat göra, så blir mordet klassat som ett kallt fall. Alltså att man slutar jobba aktivt med det.
Ja, men det är ju trist. Det är ju trist. Man vill ju mer än gärna lösa ett brott, speciellt brott i den här karaktären, så att säga. Och det känns ju lite tråkigt faktiskt att man känner att man kommer till, ja, någonstans där man inte kan vidta vissa andra åtgärder längre, och att man inte kan jobba vidare i ärendet. Det känns lite tråkigt, måste jag säga. Men jag tror inte att man släpper det helt. Men ja, det känns inte så här super bra, med andra ord, utan det känns lite tråkigt.
Vad tänkte du själv? Tänkte du att nej, det är nog kört?
Jag har aldrig tänkt att det var kört, för att vi hade ändå spår i ärendet, och jag visste att det fanns flera vittnen som bevittnade själva händelsen, och även kände igen gärningspersonen. Så för min del har det aldrig varit kört i det här ärendet.
Och Jakob Iraks hopp väcks åter år 2022, för då kommer en ny DNA-teknik utvecklad i Nederländerna, kallad DNA-XS. Rent tekniskt så är det en smula komplicerat och detaljerat förklara det som är unikt med den här nya tekniken, men kontentan är att den ger en helt ny möjlighet till att jobba med komplexa resultat och ge en mer detaljerad träffbild. Med DNA-XS kan man till exempel utvärdera DNA som avsatts av upp till 4 personer, och i fall där DNA enligt tidigare verktyg varit för svagt så kan det ändå räcka om man använder DNA-XS. Och det DNA som man säkrade från handskarna man hittade under kvällen för skjutningen 2018 och som med tidigare teknik inte kunnat kopplas till den huvudmisstänkta, kan det nu göras till mannen som var huvudmisstänkt redan 2018. Men ytterligare ett genombrott tillkommer när ett nytt vittne träder fram.
Han har pekat ut skytten i utredningen av mordet på en 22-årig man som sköts ihjäl på öppen gata i Nyfors i november 2018.
Det här vittnet har ju alltid varit aktuellt i utredningen. Vi tog kontakt med vittnet. Han var inte så gammal när brottet skedde. Han har jag hela tiden kallat för kronvittne, eftersom han stod precis vid offret när brottet skedde. Men det här vittnet har inte velat medverka i utredningen vid tidigare skede. Och vi tog ett omtag med honom i samband med att dels vi fick det här positiva svaret från NFC gällande DNA på handskarna. Och dels för att vi bedömde att han kanske den här gången hade möjlighet att vilja medverka.
Och anledningen till att det här nya vittnet vill medverka är ju att han själv dömts för mord. Och för att få strafflindring väljer han nu att vittna och peka ut gärningsmannen. Samma man som han säkrat DNA-bevis från. Men när rättegången sedan drar igång 2024 hävdar försvaret att vittnet inte är trovärdigt eftersom motivet till att han trädde fram är just för att få strafflindring. Och man hävdar också att någon annan kan ha tagit på handskarna efter att gärningspersonen kastat dem ifrån sig. Och tingsrätten går initialt på deras linje.
Så det blev en friande dom i tingsrätten, i Eskilstuna tingsrätt.
Vad tänkte du då?
Jag tänkte fortfarande att det inte är kört eftersom vi har ju möjligheten att överklaga, eller åklagaren har ju möjligheten att överklaga, misstänkt har ju möjligheten att överklaga. Så jag tänkte köra hela vägen ut och låta även hovrätten pröva bevisningen vi hade mot den misstänkte.
Åklagaren överklagar till hovrätten och de gör som sagt en helt annan bedömning.
En 24-årig man har dömts av Svea hovrätt till 7 års fängelse för ett mord i Nyfors i Eskilstuna i november 2018. Han friades för mord av tingsrätten i maj förra året.
Nej, men alltså, det kändes jättebra med den nya domen, nya bedömningen. Jag säger att det kändes bra för att det här fallet har jag alltid trott på. Och jag har alltid varit väldigt övertygad om att vi har... under hela utredningens gång legat på rätt spår, så att säga. Att hovrätten gör den bedömningen som vi polisen gör och även åklagaren för den del, så kändes verkligen väldigt, väldigt bra. Att det var en rättvis dom i min värld.
Och Jakob Irak tror nu att den nya tekniken DNA-XS kan leda till att fler kalla fall kan komma att lösas framöver.
Ja, absolut. Det skulle kunna leda till fler fällande domar om man börjar jobba i de ärendena igen och ta reda på vilka detaljer, vilka spår, vad det finns för material i de här ärendena. Så skulle det kunna leda till fler fällande domar genom att skicka de här spåren i ärendet på en ny bedömning och på så sätt kanske kunna leda spåren till en viss person, till exempel en misstänkt.
Dödslistor med namn på gängkriminella göteborgare sprids i krypterade appar. Och ofta har...
En stor andel av namnen på den omtalade dödslista som spridits med namn på måltavlor under våldsdåd.
Gängens krig förs mitt ibland oss. Mord filmas och delas i sociala medier. Dödslistor som påstås innehålla namn på kommande offer sprids. Och hemska bilder efter våldsdåd florerar.
Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet. Välkommen tillbaka till Aftonbladet Krim.
Tackar.
Fenomenet dödslistor, är det något nytt?
Nej, eller på sätt och vis. Det beror väl lite på hur långt bak man tittar då. Det har ju funnits i några år, eller de här så kallade dödslistorna har ju cirkulerat, bland annat på sociala medier. Poliserna hittade i olika gängkriminellas telefoner och så. Men det blev känt bland allmänheten för 2-3 år sedan, tror jag det var.
Vad var det då som dök upp som gjorde att det blev känt för allmänheten?
Då var det i samband med en förundersökning som blev allmän då, som man kunde hämta ut. Och då var det flera som såg att det fanns en så kallad dödslista då i den här förundersökningen. Polisen hade hittat den i en eller flera personers telefon då. Och på den här listan var det, det var namn på flera olika personer, gängkriminella eller personer som var kopplade till de här gängkriminella då. Och sen fanns det också i vissa fall, jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var just med den här listan, om det fanns priser på dem då, alltså på deras huvuden, hur mycket man skulle få om man mördade dem, eller om det bara var en lista på personer de ville ha ihjäl. Men som baserat på vad jag har jobbat med i alla fall under de åren jag har jobbat med det här, så var det då som jag märkte att det blev större, att fler personer i allmänheten märkte av de här listorna, folk började prata om dem, och som alltid med såna här saker så fångas det ju väldigt snabbt upp på sociala medier också och få spridning där.
Ja, vad är det för typ av personer man hittar på de här listorna då?
Ofta så är det ju personer som har koppling till olika kriminella nätverk. Det kan vara ganska kända gängkriminella personer, alltså personer som har namngetts i media, som är ledare för olika nätverk, eller personer som polisen och kanske vissa också i allmänheten vet har koppling till vissa av nätverken. Så i många fall är det ju typiska gängkriminella män i princip alltid. I vissa fall har det också stått namn på anhöriga till de här gängmännen. Men sen finns det också fall där andra personer också har nämnts på de här listorna. De har ju förekommit i olika städer. Det har varit mest i Stockholmsområdet och Södertälje. Men vi har också rapporterat om att i till exempel Norrköping så har det cirkulerat såna här dödslistor också. Och i vissa fall när vi har pratat med polisen så har också polisen sagt att vi vet inte riktigt varför vissa av de här personerna är med på listan. Det verkar nästan som att en del namn bara har slängts in där. För de verkar inte ha någon tydlig koppling till gängen då. Men det är ju svårt att säga, i vissa fall kan det ju vara att någon har en avlägsen koppling och i vissa fall kanske bara är någon som faktiskt har hamnat på en sån här lista.
Mm. Ja, men det har man ju läst om just personer som upptäcker att oj, jag är med på en sån här lista, de har liksom mer eller mindre ingen aning om varför de är där. Mm. Det måste ju liksom vara rejält omskakande, tänker jag. Mm.
Ja, men verkligen. Det är ju många som har uttryckt väldigt mycket oro kring det här. Och i många fall är det också personer som kanske är lite yngre. Inte alltid, men i vissa av de här fallen har det varit ganska unga personer som är med på listorna och inte har en aning om varför egentligen. Så syftet med de här listorna, det kan ju finnas massa olika syften och det beror ju också på vem som har skapat listan och varför och hur den sprids. Men i många fall kan det ju också handla om att bara skapa en oro bland personer i vissa miljöer då.
Mm. Och vet man vem eller vilka som skriver de här listorna då?
Det varierar en del. Som sagt så har polisen sett en del av de här listorna i gängkriminellas telefoner. Det kan vara bara listor, kanske listor som bara finns i de här telefonerna eller listor som har skickats ut. Och i de fallen är det väl helt enkelt för att de vill hålla koll på vilka personer som är deras fiender och vilka de vill göra sig av med. Men sen får det ju också väldigt stor spridning på sociala medier och det är ju inte i alla fall som polisen vet vem det är som har skapat de här listorna eller i alla fall inte gått ut med det. Det är inte alltid man har sett dem i förundersökningar utan bara på sociala medier till exempel. Och som det alltid är med just sociala medier så kan ju också avsändaren vara i princip vem som helst. I vissa fall kanske det är någon som också bara skojar på något sätt. Men i många fall så är det ändå personer med koppling till de här nätverken som skapar listorna.
Ja, men för jag har förstått att det också figurerar en del så här fejklistor eller som är som någon slags skämt.
Ja, men precis. Och varför de skapas vet man ju inte riktigt. Men precis som med allt annat så är det ju ofta personer som hakar på sånt här. Det blir någon slags konstig trend nästan. Jag har sett många sådana här listor på både Instagram och TikTok där det ofta hänger väldigt unga personer. Och varför de sprids vet man ju inte riktigt. Det kanske bara är något konstigt skämt eller så är det för att göra personer rädda. Men den som har skapat listan kanske aldrig haft som avsikt att de faktiskt ska dö. Men de vill att personerna ska känna sig oroliga i alla fall.
Mm. Ja, är det ett skämt så känns det som ett ganska osmakligt sådant, måste man ju säga.
Ja, men verkligen.
Men hur kan man då, finns det något sätt att se vad som är liksom fejklistor eller skämtlistor, vad som faktiskt är på riktigt?
Jag kan tänka mig att polisen som också följer allt som händer på sociala medier eller i alla fall försöker följa miljöerna där har ganska bra koll på vilka listor som faktiskt som man måste ta på allvar och vilka listor som kanske bara gjorts som ett skämt. De poliser jag har pratat med säger ju att de följer upp allt sånt här som får spridning och försöker gå till botten med det och se vem har skapat den här och varför och vad är syftet. Och vissa av de här poliserna som jag pratar med säger att det på sätt och vis också kan vara bra för polisens del att få ta del av de här listorna. Sen såklart är det ju aldrig bra att sånt här sprids enligt dem. Men det kan hjälpa polisen att se lite grann vilka personer är det som är i konflikt med vilka. Vilka anses vara ett stort mål. Ja, men det kanske också säger en del om hotbilden mot de här personerna. Ofta står det också priser bredvid de här personernas namn på de här listorna. Och det kan vara allt ifrån några tusen, tiotusentals kronor, hundratusentals kronor. Och i vissa fall har man också sett miljonsummor på en del personers huvuden, som de kallar det då. Och det kan ju också visa polisen lite grann att det här är en person som andra gäng verkligen vill göra sig av med. Och då förstår de att det kanske är en viktig spelare eller det här är en person som har en stor hotbild mot sig.
Ja, det blir ju ganska så här bisarrt när man ser de här listorna. Det är som en meny liksom. Mm. och någon slags prislista där, så ja. Men hur, du pratar lite om sociala medier, det är där de här listorna mest cirkulerar och sprids då alltså?
Ja, av vad vi har sett i alla fall. Sen som du sa är det ju som, ja, men det blir nästan en prislista, att det är något som läggs ut så här, här har ni en meny ni kan välja ifrån. Och så fungerar ju väldigt mycket på sociala medier när gingen, ja, men lägger ut saker till allmänheten. Det handlar ju ofta om att de vill hitta personer som tar på sig de här uppdragen. Mm. Att det blir nästan någon typ av, ja, men jobbannonser, eller att de söker folk, att de lägger ut tjänster. Och ja, det funkar ungefär samma, på samma sätt med de här listorna då. Men sen på alla ställen de sprids kanske är svårt att svara på, men av vad man kan se så är det ju, ja, men vanliga öppna sociala medier i vissa fall, som, ja, men just Instagram och TikTok, Snapchat. Sen finns det också vissa krypterade grupper, men som polisen ofta ändå kan ta sig in i och följa och se vad de skriver. Till exempel, ja, men, Telegram eller signaler eller liknande, är också många sådana här appar som sånt här material figurerar på.
Ja, det var en lista i Södertälje här som var aktuell, eller som var på tapeten alldeles nyss. Vet man liksom hur många listor som är i omlopp?
Jag kan ju tänka mig att polisen har ganska bra koll ändå, får man ju hoppas, på ungefär hur många listor där som är aktuella just nu kanske. Men av de man har sett på de här större kontorna som ofta delar till exempel gängmaterial eller vissa konton som påstår sig vara knutna till gängen och sånt, så är det ju framförallt den här listan nu från Södertälje som man har sett fått spridning då. Och då har det ju varit vanliga sociala medier man har sett den här listan på. Och i vissa fall är det kanske andra som har tagit listan och lagt på några namn, och vad som är syftet med det vet man ju inte riktigt. Men originallistan verkar i alla fall vara riktad till personer i Södertälje, där de, ja, men, har skickat ut den här listan då för att de vill hitta folk som ska ta på sig de här uppdragen.
Mm.
Sen av vad jag har sett så har man ju inte hittat vem avsändaren är än. En liknande lista skickades ut för några månader sedan, och då var det samma person som, eller de utgav sig i alla fall för att vara samma person som hade skickat ut den listan. Och den hade ungefär samma namn också på, ja, men det var framförallt gängkriminella män då som var med på listan. Och de erbjöd några hundratusen upp till några miljoner för de här personerna då.
Mm. Ja, jag tänker på hur vanligt är det att mord har kunnat kopplas till sådana här listor? Finns det några sådana fall där man faktiskt har sett att oj, här den här personen står på listan?
Alltså i vissa av de här gängmorden har man ju också sett att personerna tidigare har varit med på listor. Sen har det kanske varit svårt att slå fast att, ja, men det är på grund av listan som den här personen sen mördades. Men det är ju ofta en indikation på vilka personer som har en hotbild mot sig. Och ofta är det ju personer som har tydlig koppling till gängen som dels är med på listorna, men sen också faller offer då för det dödliga skjutvapenvåldet. Och det har man ju sett i många städer, att vissa av de här personerna som har mördats har tidigare varit med på en lista. Men sen vet man inte riktigt om det är därför personer har mördats, eller om det råkar vara så att, ja, men det är flera som vill åt den här personen.
Mm. Ja, det är ju inte så att man får ett kvitto efteråt som man kan liksom backtracka.
Ja, nej, inte i alla fall. Sen finns det ju många fall där alltså de som tar på sig de här uppdragen måste, ja, men dokumentera det här. Dels skriver de ju när de tar på sig de här uppdragen ofta, och sen kanske de filmar eller har andra typer av bevis när de begår själva brottet. Men att det har varit, att man har kunnat koppla det just till listorna i många av de här fallen, det har jag inte sett. Sen finns det säkert en del fall där det kanske har kopplats till en lista från början, men ja, ofta så är det ju personer som har en hotbild sedan många år tillbaka som drabbas.
Och som du säger, det här med bevis, alltså när man utför de här beställningarna eller skjutningarna, så är det liksom spekulera, men det kan ju vara en anledning till varför till exempel videofilmning av brotten och skjutningarna har blivit vanligare, för att liksom titta, jag har gjort det, nu vill jag ha mina pengar. Kan man tänka så?
Mm. Ja, men det är ju ofta en del i det. Kanske vissa av de här personerna som utför brotten har ju kanske hotats till att göra det, och då måste de ha bevis på att, ja, men för att visa att jag har faktiskt genomfört det här du ville att jag skulle göra. I andra fall handlar det ju om att de bara vill ha pengarna, och då kanske de också måste bevisa det på något sätt. Och sen finns det ju väldigt mycket signalvärde i allt det här också. Dels listorna finns det ju ett typ av signalvärde i, och sen hur allting hanteras och dokumenteras sen. Det är ju annat nu än för några år sedan. Då delades ju inte den här typen av material lika öppet på sociala medier. Nu kan man ju ofta följa, ja, men väldigt mycket av konflikterna och vad som händer och vilka som har en hotbild öppet, för att folk lägger ut det. Både av seriösa anledningar och kanske oseriösa anledningar.
Du nämnde det förut, själva prissättningen kunde vara allt ifrån ett par tusenlappar upp till ett par miljoner. Vet man någonting hur den här prissättningen funkar? Vad avgör hur mycket en person har på sitt huvud, så att säga?
Jag kan nog bara spekulera när det kommer till det där, men det man kan tänka sig när man ser vissa av namnen som är på listorna, så är det ju ofta mer pengar ju högre uppsatt en person är. Är det en gängledare eller någon som är väldigt högt i hierarkin, så är dens huvud också värt mer i den här gängmiljön. Och de här personerna som är längre ner på listan är ju ofta personer som, ja, men är längre ner i hierarkin också. Kanske, ja, men i de här mellanskikten i gängen, eller någon typ av springpojke eller andra personer som har tagit ställning i de här gängkonflikterna som finns då.
Och är det någonting man kan se på den här Södertälje-listan också, när man går från dyrast till billigast, så att säga?
Ja, det kan man. Sen har jag sett olika versioner av den här listan faktiskt. Så vilket som är originalet är kanske svårt att slå fast just nu. På ena listan så fanns det gängledares namn som, ja, men många av de här gängledarna som har namnets i media, som befinner sig utomlands, som är ganska välkända bland allmänheten. Men jag tror att originallistan, på den fanns inte just deras namn, men det fanns andra gängledares namn på den. Och det var ju också de som hade högst pris på sitt huvud då.
Mm. Och du nämnde ju här förut att faktiskt listorna kan hjälpa polisen i vissa lägen.
Precis, som vi följer det som delas på sociala medier för att få, ja, men en liten inblick i vad det är som händer just nu. Oavsett vad listan har för syfte kanske, så kan ju ändå det hjälpa polisen på sätt och vis att se, ja, men vilka personer är som är i fokus just nu. Vilka personer är som har en större hotbild mot sig just nu, och vilka personer är i konflikt med varann. En del poliser ser ju också att man har kunnat se ofta ganska tydligt att de som är i konflikt med varann i verkligheten förekommer också på de här listorna sen på sociala medier. Att det, ja, men ger dem en liten inblick i hur konfliktläget ser ut just nu.
Mm. Ja, det blir som en liten mindmap för polisen kring gängkriminaliteten, helt enkelt.
Ja, ja, men det kan man nog säga. Att det, och allting i, ja, men det här brottsbekämpande arbetet som polisen gör är ju att lägga mycket pussel, och då kan ju de här listorna kanske vara en del i det då, att det hjälper dem lite grann att se vilka, ja, men vilka personer är det som just nu är i fokus och inte i den här gängvärlden.
Nej. Amanda Hellsten, tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och nyhetsklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio. Om du som lyssnar har tips eller vill komma i kontakt med Aftonbladet Krim, så kan du mejla mig på stefan.sundberg@aftonbladet.se. Passa också på att lyssna på tidigare avsnitt om du missat. Du hittar dem i Aftonbladets app eller på aftonbladet.se. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.